Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Radio Play.
Sporten var inte tillräckligt stor i Sverige. Det var förbjudet att spela på den och det kostade skjortan att bygga anläggningen. Ändå gjordes det en storsatsning på velodromcykling i Stockholm.
Inte konstigt att arenan senare blev känd för något helt annat. Ekonomiska bråk och en klassisk boxningsmatch.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade affärer. I Radio Plays bloddopade studio sitter Andreas Utterström och jag som heter Mattias Bergman. Låt oss resa tillbaka i tiden till 1923. Det här är året då det tyska nazistpartiet håller sin första kongress. Senare samma år misslyckas Hitler med det som kallas ölkällarkuppen, ett försök till revolution, och kastas i fängelse. Sovjetunionen får sin första officiella flagga med statsvapnet i mitten, även om den bara används i några månader. Och i Turkiet införs republik och Kemal Atatürk blir landets första president. Men här i Sverige, där händer det minsann också saker. Landets första kommunala busslinje öppnar i Göteborg.
Är det första gången Göteborg är först med något?
Ja, men kanske alltså. Sveriges befolkning passerar 1923 för första gången 6 miljoner invånare. Hjalmar Branting avgår som statsminister. Statens institut för rasbiologi föreslår att det som kallas mindervärdiga folkelement ska tvångssteriliseras. Och trots det sjunger Ernst Rolf, som vi ska återkomma till senare i det här avsnittet, att det blir bättre och bättre dag för dag.
Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Bara glädje hjärtat rymmer. Runt i sorgerna och alla bekymmer.
Då som nu finns en enkel lösning för den som vill ägna sig åt lite verklighetsflykt. Något som dessutom kan stärka folkhälsan, nämligen sport. Svenskarna spelar fotboll, hockey, bandy och åker skidor. Men det finns också en ny sport på stark uppgång, cykling. Det svenska cykelförbundet grundas redan år 1900 och är därmed landets äldsta specialidrottsförbund. Men fram till 1938 heter det Svenska Velocipedförbundet. Idag finns det klubbar som ägnar sig åt allt från mountainbike till BMX. På 1920-talet är det annorlunda. Då handlar det om landsvägscykling. Nationella tävlingar som pågår i flera dagar arrangeras runt om i Sverige. Men det förekommer också en variant som är lite up and coming. Velodromcykling, som också kallas för bancykling. Det har funnits sedan 1870-talet. De tävlande åker helt enkelt runt på en lutande cirkulär bana i rasande fart. Det ser ofta helt livsfarligt ut och det är det också på den här tiden. Ingen bär hjälm och det är inte ovanligt att däckens gummi spricker eller att cyklister faktiskt dör. Kanske kan man jämföra den tidiga velodromcyklingens risker med de faror som Ronnie Peterson och andra Formel 1-stjärnor utsatte sig för under 70-talet. Men velodromcykling har en stor fördel. Till skillnad från landsvägscykling är åskådarna tvungna att samlas i en arena för att se vad som händer. Och då kan arrangören ta betalt. Det finns helt enkelt möjlighet att tjäna pengar, så tänker några drivna entreprenörer. Och de har nu draghjälp från medierna. Under 20-talet kommersialiseras sporttidningarna i Sverige. De har numera inga eller bara lösa kopplingar till idrottsrörelsen och drivs av folk som vill tjäna pengar. Inte sällan så gör de här tidningarna specialbilagor som fungerar som programblad i samband med olika tävlingar. Och allt det här finns fint beskrivet i Nils-Olof Cetrins avhandling Mellan masskonsumtion och folkrörelse. som du har läst.
Ja, delar ska jag säga. Mm. Mycket bra.
Ett exempel på de här tidningarna är Sportkuriren som grundades 1923 och är en tidning där cykel- och velodromsporten har en framskjuten placering. Och det bidrar till att öka intresset runt om i landet. Det här finns med i kalkylen när några svenska entreprenörer nu i början av 20-talet bestämmer sig för att satsa stort på sporten i Sverige. I Stockholm närmare bestämt. Velodromcykling är populärt i Danmark, så varför skulle det inte kunna bli det också här hos oss? Men nu finns det ganska mycket som skiljer Sverige och Danmark åt. I Danmark är sporten professionaliserad redan på den här tiden, men i Sverige är den omgärdad av strikta amatörregler. I Danmark är det dessutom tillåtet att spela på bancykling, vilket ger en fantastisk tanke faktiskt när man ser det här framför sig. Ja, det är inte tillåtet i Sverige. Men helt säkert finns det förhoppningar om att detta snart ska ändras. Och då skulle ju cykelsporten bli väldigt lukrativ.
För det fanns nämligen en ganska stor debatt om huruvida det skulle vara tillåtet att spela på sport på den här tiden. Som påminner lite om den här speldebatten som finns nu. Även om det är helt andra typer av spel som vi diskuterar och hur mycket reklam de gör och sådär. Men det var någonting som låg och bubblade under den här tiden.
Så det finns ingen ATG eller sånt som man kan spela på hästar eller någonting?
Det här är det gamla oskyldiga, naiva Sverige.
Mm, verkligen. Även om just velodromcykling inte har tagit fart än, så växer sig landsvägscyklingen som sagt allt större. Inte minst efter Harry Stenqvists seger i landsvägslopp i OS i Antwerpen 1920.
Det är en typisk TP-fråga, det är sånt här som min farsa kan. Han kan, vad kallades Harry Stenqvist för, så kallades han för släggan eller någonting. Sånt kan Lennart.
Ja. En cyklist som kallas för släggan.
Nu hittar jag på och kom på med ett dåligt
slangen
exempel.
Slangen kan jag köpa.
Du förstår.
Ja, jag förstår precis. Jag har aldrig känt mig mer som Jens Lind på SVT Sport som just nu.
Ja, får du fortsätta med det.
Ja. Och vi har ju också Gunnar Sköld, Andreas, som har vunnit individuellt VM-guld i Köpenhamn 1921. Det här har fått temperaturen för sporten i Sverige att stiga ytterligare. Men det finns fortfarande ingen velodrombana i Sverige, vilket vissa då tycker är lite pinsamt. Försök att arrangera den typen av tävlingar, det görs till exempel på Hammarby idrottsplats i Stockholm. Men det blir ingen succé.
Det säger sig självt att på den provisoriska jordbanan kunde det inte bli nämnvärt mycket sport.
Ja, så skriver Svenska Dagbladet. Lätt understatement, ja. Låter det som. Men nu ska det bli ändring på den saken. Utifrån den lilla forskning som finns och vad som idag går att läsa sig till i dåtidens tidningsartiklar, så består järngänget av ett antal personer som Svenska Dagbladet beskriver som direktör Lanrin, Svenska Velocipedförbundets pampar, så står det faktiskt. Och så har vi byggmästarbröderna Paul och Ruben Ljungberg. Tillsammans har de bildat aktiebolaget Velodromen. De lyckas skraka fram pengar och dessutom få tillstånd att bygga en stor cykelvelodrom vid Hornsberg på Kungsholmen i Stockholm. Alltså på den plats där Kristinebergs IP ligger idag. Det här är nu ingen liten sak. Bygget är dyrt, men det lyckas man på något sätt lösa. En del av marken ägs av Stockholms stad och en del av Frimurarorden. Men bägge ger sitt tillstånd. För vem vill inte vara med och bygga framtiden? Är det här sin tids liksom Globen-projekt eller så?
Ja, eller vad ska
Friends
man ta,
Arena.
Vad skulle man kunna ta för sport som idag är på uppgång och som man kan tänka sig bli stor om ett tag?
Det är om som man skulle bygga en oktogon för MMA.
Ja, eller om man skulle bygga, om man skulle ha varit väldigt tidig med att bygga någonting bara för e-sport. Innan det hade blivit så att det är en accepterad sport. Mm.
Så det är en pionjärverksamhet.
Ja, men verkligen.
Det är djärvt.
Precis, det finns mycket som talar för att det kommer bli stort, men det kan ju också bli totalt magplask. Svårt att veta.
Men nu har de ju fixat tomten.
Jajamän.
Mm. Så arbetet med själva velodrombanan, det påbörjas i november 1922. Och det är komplicerat på grund av vad som beskrivs som lösa markförhållanden. Alltså det är gyttja då.
Ja, det är inte optimalt.
Utomhusarenan är byggd i trä, men banan den gjuts i cement. Den har en omkrets på 333 meter. Det är inte lika stort som den som finns i holländska Antwerpen, men större får helt enkelt inte plats på tomten. Den hästskoformade läktaren runt banan då? Jo, den ska rymma 10 000 åskådare. Enligt Svenska Dagbladet kostar kalaset 500 000 kronor, det är drygt 14 miljoner i dagens penningvärde. Och det låter ju idag ganska lite om man tänker på arenabyggena nu som ju är miljardprojekt.
Mm.
Men 1923 är ju Sverige fortfarande ett fattigt land.
Mm.
Så det är, måste ju vara en satsning detta.
Man har tagit i ordentligt här. Mm.
Har du sett några bilder på hur det här ser ut?
Ja, och det tycker jag absolut att man ska googla. Det ser väldigt stort och pampigt och exotiskt ut. Och jag ska säga att jag hade aldrig hört talas om det här förrän jag läste en deckare som heter En osynlig av en gammal kollega till dig, Pontus Ljunghill, som är en fantastisk bok som handlar om en polisen stjärna som utreder brott på 20-talet. Och då är han på den här velodrombanan med sin brorsa innan brorsan ska flytta till USA. Ja. Det är deras sista kväll tillsammans. Och då var jag tvungen att googla för att se om det här har funnits på riktigt. Mm. Och Pontus är ju en person som verkligen har gjort sin research. Så mycket riktigt så fanns den ju.
Ja, det är en verklig tidsspegel.
Har den funnits, ska jag säga.
Ja.
Vi kommer till det sen.
Svenska Dagbladet tycks nu också helt förförd av Hornsbergsvelodromen, som den kommer att kallas. Den här beskrivs storögt i en artikel den 27 juni 1923. Så här skriver Svenska Dagbladets journalist.
Från de höga och synnerligen praktiska och tilltalande åskådartribunalerna har man en vidsträckt utsikt över Mälaren, och runt platsen står grönskan just nu i blom och träden svepar sina lummiga grenar över läktarna. Det är frimurare barnhemmets park som ger velodromen detta estetiska tillskott. I sig själv är den emellertid synnerligen harmoniskt formad.
Mm. Det är inte en kritisk artikel det där, du.
Det är det inte, nej.
Det är lite flanörjournalistik som du brukar tycka så illa om.
Ja,
det är någon som går runt och tittar på saker.
Det var ju väldigt mycket så på den här tiden att man kanske inte alltid ställde de kritiska frågorna. Speciellt inte om det var då någon slags direktör med plommonstop, kan man ana, som berättade hur saker och ting låg till.
Mm. Nu bestämmer man sig när det här är färdigbyggt för att det ska bli en stor och flott invigning. Men under förberedelserna tycks man ha lite bråttom. Först är det tänkt att velodromen ska öppna på en fredag. Men då är det fotbollsmatch mellan Sverige och Tyskland på stadion. Så allting måste flyttas fram till dagen efter. Planeringen verkar ju inte kanon, alltså.
Lite fartblinda verkar vara bit.
Men nu är det igång, och då blir det tävlingar. Med det som Svenska Dagbladet kallar för utländska cykelryttare från både Norge och Danmark. Och så har vi svenska storheter som O.V. Persson och Tage Karlsson förstås. Är det här två personer du har känt till innan du satte dig med det här manuskriptet?
Nej, förstås la jag till för att jag tyckte att det lät så bra.
Mm. Men arrangörerna på velodrombanan, de bjuder också på uppvisning i motorcykelkörningar. Dessutom har man ytterligare en fjäder i hatten. Man har vunnit över polisen till sin sida. Kommissarie Karlsson har nämligen lämnat in en ansökan om rökförbud. Kanske på grund av brandrisken, kanske på grund av att han helt enkelt hatar tobak. Och det har överståthållarämbetet valt att strunta i. Det är alltså fritt fram för den livgivande tobaken på velodrombanan, alltså. Men hur går det nu med invigningen? Blir det succé? Ja, förmodligen. Eftersom man ordnar extra ångbåtsturer till Kungsholmen. Säkra kan vi inte riktigt vara, för i tidningsarkiven så har vi inte hittat några artiklar från själva invigningen, tyvärr. Men tävlingar, det fortsätter nu att arrangeras de kommande åren. Bland annat SM på 5000 meter och 10 000 meter. När det är dags för större arrangemang, då bjuder man in de danska proffsen. Liksom när det är dags för de nordiska mästerskapen. Ibland hålls också motorcykeltävlingar. Velodromen skapar nu till och med avundsjuka i andra delar av Sverige. I Göteborgs Aftonblad, en tidning som jag inte ens hade en aning om existerade.
Inte jag heller, men den hittade jag i Kungliga bibliotekets underbara digitala tidningsarkiv.
Mm. I den här tidningen publiceras en tjurig text som undrar om stockholmarna verkligen ska förhållas med det här helt ohotade.
Även Göteborg borde kunna få en liknande velodrom till stånd. Helst om den med allra största sannolikhet går att göra vackra slantar på.
Ja, det skriver signaturen Teos. Men det är nog tur att de idéerna inte får fäste nere i Göteborg, för snart står det klart att det är väldigt svårt att göra vackra slantar på den här sporten. Velodromcykling tar aldrig fart i Sverige. Vi får inga proffs, och att sätta pengar på sporten tillåts aldrig heller. Hornsbergs velodromen, den används dock till annat. Och här måste vi göra en liten utvikning om en annan kontroversiell sport, nämligen boxning. I september 1927 anordnas boxningsmatch på Hornsbergsvelodromen, för det här är före det svenska förbudet mot proffsboxning. Och det är inte vilken match som helst. Harry Persson ska upp i ringen igen. Han har tidigare fått stryka av amerikanen Bud Gorman i USA efter ett ifrågasatt beslut om att diska honom för att han bokstavligt talat har slagit under bältet. Harry Persson är en superstjärna som börjat som stensättare, ett yrke som ska ha lagt grunden för hans beryktade slagstyrka. Och inför matchen här är håsen total. Ernst Rolf, en av dåtidens största artister, han sjunger Heja Harry, eller Heja Valsen som också heter, om den svenska tungviktaren.
Johnny från Götet,
heja, heja, heja.
Lindebarn i skötet,
heja, heja, heja.
Är i bakom flötet,
heja, heja, heja.
Som de tyckes vilja tro.
Och i september 1927 är det dags för revanschmatch mot Bud Gorman. Tusentals människor samlas på velodromen för att heja på Harry. Och den här gången går det bättre. Persson vinner och publiken jublar. Redan dagen efter har filmen Harry Persson Bud Gorman premiär på några svenska biografer. Det är en film som visar matchen i sin helhet. Dessutom kryddas det hela genom att biobesökarna får följa boxarnas uppladdningar. Perssons camp på nöjesfältet på Djurgården och Gormans i Saltsjöbaden.
Något underbart.
Ja, det är så fint på något vis. Märkligt nog präglas den här succématchen på velodromen av interna stridigheter i svenska boxningstidningar. Istället för att omfamna uppmärksamheten som sporten får så svingar man anklagelser mot varandra i vilda bråk om vem som borde få arrangera matchen. Kanske blir man nu smittad av den förbannelse som tycks vila över velodromen, den arenan där matchen har ägt rum. För där går ekonomin aldrig ihop. Efter några år inser de flesta att kalkylerna inte håller. Velodromcyklingen kan inte mäta sig med fotboll eller hockey. Och i bokföringen blir det röda siffror och konkurs. Direktör Ruben Ljungberg, en av dem som tillsammans med sin bror grundade AB Velodromen och drog igång alltihop, han köper till slut arenan på en auktion. Varför är högst oklart. Den 29 april 1931 skriver Dagens Nyheter att stadsfogden ska vräka velodromen. Överståthållarämbetet. Vad är det, Andreas? Är det liksom rikspolisstyrelsen
någon slags,
typ?
Någon slags länsstyrelse. Ska vi säga någonting om det? Kan jag googla det?
Nah. Överståthållarämbetet bestämmer att hela bygget ska rivas. Direktör Ljungberg svarar att han minsann aldrig hört talas om någon deadline för att riva och föra bort velodromen. Så nu hamnar saken i domstol. Direktören tycker att byråkraterna är lite väl nitiska. En velodrombana kan väl ändå inte betraktas som vanlig lösegendom. Lite extra tid måste man väl få på sig att flytta den.
Arbetet är synnerligen riskabelt under vintertid när snö och is ligger i lager på konstruktionerna och kan medföra oerhörda olyckor i form av spillda människoliv.
Så skriver direktören i en skrivelse. Men han får inget gehör. 12 dagar efter aktionen ska allt bort. Sånt är reglementet. Och nu har det gått hela 6 månader. Samma dag skriver Aftonbladet en artikel som börjar så här.
Den stora cykelvelodromen vid Hornsberg har aldrig varit annat än en sorgens anläggning för alla som haft med den att skaffa. Den har berett alla sina ägare ständiga bekymmer. Och med hundratusentals kronor har till exempel en av huvudintressenterna i de tidigare driftsbolagen fått betala det tvivelaktiga nöjet att hålla den omöjliga affären igång.
Låt oss säga att tidningen Aftonbladets stilistik var något mer mångordig på den här tiden.
Långa meningar på den tiden.
Ja, verkligen. Nu fortsätter bråket med att direktör Ljungberg polisanmäler spårvägsbolaget för egenmäktigt förfarande. Det börjar bli sorgligt det här, Andreas.
Ja, det blir faktiskt.
Alltså, direktören menar nämligen att han äger vägen bredvid arenan och att den nu har belamrats med byggmaterial. Det här är också orsaken, menar direktören, till varför han inte har kunnat riva velodromen i tid. Men en hel del av rivningsarbetet är faktiskt redan utfört. Ja, det konstaterar Aftonbladets reporter som ägnar sig åt lite undersökande journalistik genom att helt enkelt besöka området och se efter själv. Och nu skriver tidningen så här.
Cementbanan har också angripits från 2 håll och en god del av denna är också borta. Ett drygt jobb att med släggor knacka bort cementen från järngallret. Man måste faktiskt förvåna sig över att direktör Ljungbergs 8 arbetare hunnit med så mycket under den tid de varit i full aktion.
Reporten konstaterar också att det omgivande ståltrådstaketet som har varit en mycket dyr investering, det har klippts upp och ligger nu vräkt bland buskarna. Dessutom skriver Aftonbladet målande.
De präktiga vändkorsen med räkneapparater som kostat flera 100 kronor stycket och som vore fullt användbara till exempel för mindre idrottsplatser på landet har brutit sönder vid den hastiga raseringen och är nu nästan värdelösa.
Tidningen ställer sig frågan varför nu allt går i en sån rasande fart när processen tidigare har varit så utdragen. I en intervju så säger en bitter direktör Ljungberg så här.
När jag köpte velodromen på auktion så sades det inte ett ljud om att jag skulle få lov att frakta bort den på 12 dagar som det lär stå i reglementet vid stadsauktioner. Det behövde ju förresten inte sägas, ty det är solklart att ett sådant jättekomplex inte flyttas bort på några dagar. I vintras hade vi att göra i 12 dagar att skotta snö för att överhuvudtaget komma fram. Jag ville ändå sätta högsta möjliga fart, men då kom det fram att stan kanske ville behålla anläggningen och endast ändra den.
Det här är ju en riktig soppa. Det börjar ju likna en grannfejd eller något i de här turerna.
Ja, och den här direktören är ju en typ som man känner igen och som inte är helt ovanlig idag. En person som inte riktigt har koll på reglerna och som sen då känner sig motarbetad av myndigheterna.
Ja, det där finns i alla tider helt uppenbart. Nu är direktören stridslysten och säger om den polisanmälan han just har lämnat in.
Men jag låter inte driva med mig i det oändliga, utan nu slår jag också till.
Ja, Aftonbladet avslutar sin artikel.
Ljungberg vill i hela den bedrövliga historien se ett typiskt exempel på hur det går när byråkratiska metoder får göra sig allt för breda. Och det är nog inte så olikt att det varit fallet här vid lag.
Ja, här har vi då en misslyckad affär som har gått över i ren rättshaverism.
Mm.
Ja. Och, det är tragiskt alltså.
Och man kan ju inte säga annat än att journalisten här tycks ha blivit på samma sätt som svenskan blev lite förförd av hela bygget, så är det ganska uppenbart att journalisten tar direktörens parti.
Ja, det kan man ju lugnt säga.
I det här då, det här är ju då inget citat, utan det här är ju tidningens egna lite snittliga kommentar som avslutar hela artikeln.
Ja, det skulle man inte skriva idag.
Nej.
Bred byråkrati eller inte, i juni 1931 så är Hornsbergsvelodromen till slut riven. Allt är jämnat till marken. Direktör Ljungberg kan äntligen få sinnesro igen och istället byggs Kristinebergs idrottsplats på platsen. Velodromcykling är fortfarande en OS-gren men väntar allt jämt på det stora genombrottet i Sverige. Men det här fiaskot, det hindrar inte andra från att försöka igen. 1938, då invigs en ny velodrom, den här gången på Gärdet i Stockholm. Den har en snabb träbana och kallas i folkmun för Kostadion, eftersom det i närheten finns en byggnad där man visar kreatur. Det säger något om Stockholm på den här tiden.
Ja,
bakom det här projektet så står den amerikanska filmregissören Raoul Lemat, som är gift med en svenska. Men inte heller han lyckas. Enligt Dagens Nyheter går det faktiskt åt skogen direkt. Redan under den första tävlingen skadas en cyklist, tysken Krupp.
Starkt namn.
Ja, klassisk industrisläkt. Han slår sig så illa att det slutar med hjärnskakning och inskrivning på Serafimelasarettet i Stockholm. Därifrån rymmer tysken redan första natten för att aldrig mer visa sig. Kostadion går samma öde till mötes och rivs efter bara några år. Det är lite synd tycker jag nu när vi sitter här, för att velodromcykling är väldigt coolt att kolla på.
Ja, det finns faktiskt en velodrom. Om man vill cykla idag så kan man åka till Falun där det byggdes en för några år sedan.
Verkligen?
Så att jag trodde nämligen att det inte fanns någon kvar i Sverige, men det finns det.
Det är antagligen inte träbana.
Det tror inte jag heller.
Men jag minns när det var OS i Barcelona och Seoul på 90-talen. Då var ju velodromen helt fantastisk att se, där de låg och kröp i timmar innan någon vågade rycka. Och sen blev det ett fullständigt kaosrace.
Liksom. Ja, men det är väl lite som curling, att det är en sport som äger rum i skuggorna förutom var fjärde år när det är OS.
Ja, lite så. Idag är Kostadion bortglömd. Och detsamma gäller föregångaren Hornsbergsvelodromen. Den kommer istället för alltid att vara förknippad med boxaren Harry Persson. Men det här är inte det sämsta. För Ernst Rolf sjöng inte bara Heja Harry om den svenska boxaren, utan även det här.
Harry Persson går, då och då slår, vinnande och fosterländska slängar. Och nationens vrål stöder vår idol när han slår ihop de kaffepengar.
Ja, det är kampen med choklad.
Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade affärer med mig, Mattias Bergman, och Andreas Utterström. När vi inte håller på med den här podden så heter vi Commercial Content, hjälper bolag att berätta om sig själva och har då podden världens bästa innehåll. Exekutiv producent är Jonas Lindskov. Betygsätt gärna podden och recensera den i iTunes så är det fler som hittar till den. Och så kan man skicka tips på misslyckade affärer som vi kan ta upp i senare avsnitt till misslyckade@bplus.se.
För att Arne Borg sällan kunde hålla tand för tunga.